Välkomna till E-mobility-podden, podden där den gemensamma nämnaren är elektromobilitet, och jag heter Per Dahlberg och sänder från elbilsmässan E-car Expo på Svenska mässan i staden Göteborg. Nu ska det handla om historielektion. Elbilsguron Gordon Strömfelt, han kan detta. Kan du mycket elbilshistoria?
Ja, jag har ju kört. Personligen så har jag historiken kvar sedan 2012, men jag vet ju vad som har hänt egentligen i världen sedan 100 år tillbaka, kan man säga. För elmotorn är ju en väldigt gammal konstruktion om man jämför med Otto och dieselmotorn.
Ja, vad hände egentligen där för någonstans 100 drygt år sedan? Man hade en elmotor och den slog inte igenom, och nu börjar det hända grejer. Vad var det som gjorde att det inte gick första gången?
Ja, men elbilarna var ganska populära. I 1912 så låg faktiskt elbilsförsäljningen i USA på 38% av totala elbilsförsäljningen i hela USA.
Oj!
Då var det ungefär 40 000 elbilar i USA på den tiden. Nu 2012, alltså exakt 100 år senare, så är det också 40 000 elbilar i USA. Men då var det ju bara volymerna 0,3% av årets försäljning.
Så man uppfann den, gjorde 40 000 elbilar, så höll man sig 100 år på den nivån.
De var väldigt populära för att bilarna var väldigt lättstartade. Eller en elbil behöver egentligen inte starta, ska man kan säga då. Det är egentligen bara gasa så kommer man iväg. En vanlig bil på den tiden, då var det tvungen att veva igång. Och du kunde slå av både armar och ben om du hade otur om bilen snedtände, den här veven då. Så man kallade egentligen elbilarna för kvinnobilar, för det kunde även en kvinna att köra iväg med.
Oh.
Så de var väldigt smidiga, men jag måste berätta att det mest tragiska hela historien här, det är faktiskt en elmotor, en elmaskin som dödade elbilen. För när Bosch uppfann startmotorn, då kunde alla starta en bensinbil.
Till och med kvinnor.
Ja, till och med kvinnor. Ja, men det var på den tiden. Och bilarna var ju, lät ingenting, och de var väldigt sköna att köra, för en bil på den tiden förde ju väldans oväsen.
Och larmade och släppte säkert ut massa okatalyserad rök och grejer. Men det, så startveven i sig var det, när man slapp den, då vann förbränningsmotorn.
Den lilla elektriska startmotorn dödade själva elbilskonceptet.
En liten elmotor räddade förbränningsmotorn helt enkelt.
Ja, precis.
Men du, vad har hänt då de här 100 åren? Har det kommit och gått försök med elbilar innan nu, när vi upplever någon slags boom utav elbilar?
Det första var ju oljekrisen, då började man titta på framförallt hybrida bilar. Det var ju på 70-talet när oljekrisen kom. Sen sjönk oljepriset igen, och då tappar man intresset. Men på 90-talet så kom det faktiskt en första våg med hyfsat moderna elbilar med den tidens mått mätt. Volkswagen kom ju med en Golf som hette City Stromer. Den hade en räckvidd på 5 mil med blysyrabatterier. Bilarna kunde laddas 600 gånger ungefär, eller det var kanske färre ändå. Men efter 500-600 gånger så var batteriet, då hade det degraderat så mycket, så man var tvungen att byta hela packet. Då.
Oj, man kom från Göteborg till Alingsås, och sen var det stopp. Så kunde man åka den vävan? Nej, man tog sig inte hem.
Nej, och så kan jag säga också, de här bilarna, en Golf på den tiden kostade 60 000 kronor. Citystromen, den kostade 240 000, så det var 3-4 gånger så var det dyr bil. Att köpa en elbil som gick 5 mil.
Som gick 5 mil.
De slog inte igenom, kan jag säga.
Nej, riktigt. De gjorde inte det. Men det låter som att det inte är själva motorn i sig där det har hänt mest, utan det är på batterisidan.
Ja, det är batterisidan, och det är där som har gjort det hela grejen. Nickel-cadmium-batterierna sattes faktiskt in på mitten på 90-talet också i Renault Clio-bilar. De blev ganska populära. Det var ju en vätska i de här bilarna, så du var tvungen att ungefär varje kvartal var tvungen att vattna batterierna i bilen. Det var som en liten bebis, som ett litet växthus. Du skulle liksom fylla på vatten var tredje månad. Och de bilarna, Renault Clio, de kom ungefär 10 mil. Så du började prata, det går ganska snabbt.
Kom man hem från Alingsås?
Ja, då kom man hem igen också. Och då var ju för att det var bättre batteriteknologi på den tiden. De här bilarna har varit väldigt populära, funnits på elbilsforum och elbilskretsar. Man kunde köpa en Renault Clio bara för 8-10 år sedan för ungefär mellan 80 000 till 100 000. För att ägarna hade i princip gratis mil. Det var tanken. Och den dagen jag säljer bilen så sa ägarna, då får jag tillbaka med 80 000 kronor. Ja, så bilarna levde och vårdades. Och Renault Clio i mitten 2010 ungefär Det fanns ju inga vanliga fossila, för det var de klien som levde. De var utskrotade för länge sedan, det var ju så dålig kvalitet bilar. Men elbilarna vårdades ömt. Och då gör de fortfarande av entusiaster.
Men det är ändå ett ganska långt hopp här mellan oljekris och 1912. Ja. Man hade ju kunnat tänka sig exempelvis under andra världskriget, när det var bristsvårt kanske för vissa länder att få...
Då kom det också elbilar.
Det gjordes det alltså.
Ja, men de fick ingen utbildning alls. Utan det fanns inga andra incitament än att det var alltså krigs... Det var lättare att bygga en elbil än att starta bensinbilsproduktion efter kriget. Det var mycket färre komponenter. Ja, okay.
Och gengasen var ju så populär.
Ja, det var ju under kriget. Och det kan man köra på idag också. Det kommer.
Du, för den ovingde då, vad är en Think-bil?
Think är en norsk bil. Norge är ju egentligen ett land som var väldigt tidiga med sina anamma elbilarna. Så de har ju en egen. De hade både en buddy som var så ut som en ungefär som ett dörrstopp. Ja, det såg ut som en kil. Ja.
Okay,
den var ju väldigt konstruerad för citytrafiken, en tvåsitsig bil. Sen kom Think också med en bil som var lite större. Den var dock bara tvåsits, så du kunde köpa till ett baksäte, extra tillbehör då.
Och där får vi en gäst till, verkar det som. Då gör vi så.
Ja, och han har faktiskt kört Think en hel del. Jag kom in lite senare i elbilslivet, men han har erfarenhet att köra.
Och den var alltså kilformad?
Ja, Thinken är en annan bil, men den var helt gjord i plastkaross. Den var ganska okonventionell.
Ja.
Ja, det blir konstpaus.
Ska vi ta en blå eller grön? Ja.
Hej!
Du ska få en mikrofon här också. Och är den igång, den blå där, eller? Så, då ska vi få ljud här snart också. Hej på dig, Per. Hej.
Vi satt här och pratade om Think precis. Jag har dratt lite Renault Clio och lite historik fram till Think-tiden. Men jag tror du är perfekt att hoppa in här nu som har kört.
Ska vi se om vi har något ljud på Björn Önell också. Jag hörde lite grann. Du får nästan äta mikrofonen här. Så, kan du höja där ute? Bra. Vad åt du till frukost, Björn?
Ja, men jag åt en potatis.
Ja, en potatis?
Nej, ett helt gäng faktiskt, stekpanna med olika sorters potatis från igår som var över.
Ja, och det är de bästa potäterna.
Ja, stekta.
Du, om vi pratar potatisar då, då är det lätt att tänka på elbilar. Melodiradioövergång här på något sätt, jag vet inte var jag var på väg. Men vi pratade just om Think-bilen. Har du kört en sån?
Jag har ägt en sån i många år.
Du har ägt en sån?
Ja.
Vad var det för bil?
Det var en liten bil kan man säga. Den är ju, upplevs ju kanske som plastig också. Från utsidan efter en plastkaross.
Ja.
Men framförallt så var det en elbil. Och verkligen en av de första bilarna som var designade för att vara en elbil från botten och upp.
Och räckvidd hade den också jämfört med.
Verkligen. Ja. Alltså redan 2008 körde jag ju från Oslo till Åmål, 21 mil, utan att ladda.
Varför just när åkte du till Åmål?
Jag hade en tjej som bodde, hon var därifrån.
Det är en god anledning.
Vi testade hur långt vi kommer. Ja, det blev Åmål. Vi skojade lite grann här tidigare om elbilar som tog sig till Alingsås och sen fick man lyfta hem. Och så bara några år tidigare. Det här måste ju ändå varit hyfsat revolutionerande om man tog sig ända till Åmål från Oslo.
Ja, verkligen. För det var ju ingen som hade knappt kört så långt då egentligen.
Ingen som hade varit i Åmål innan.
Nej, men jag frågade kollegorna så här, tror ni det går? Skulle jag låna den en helg? Jag kör, det går som det går.
Och var laddade du den i Åmål? Åmål är inte känt som det mest laddstationstätaste.
Nej, men det var vanligt vägguttag. Vanligt vägguttag.
Hur lång tid tog det?
8 timmar cirkus.
Ja, men det är ju det. Vanliga vägguttag funkar ju jättebra egentligen. Det är bara att man ska säkra upp dem förstås.
Ja.
Och se så att
och
det
de slits ju ut också.
För det är ju hemma man laddar elbil. Det är ju ingen annanstans. Om du inte ska iväg förbi Åmål.
Men det är faktiskt mer problem när jag kom tillbaka till Oslo sen.
Ja.
För då det fanns ju inga laddstationer i Oslo heller på den tiden. Så då parkerade jag utanför lägenheten och tänkte att jag åker till jobbet imorgon bitti och så går det bra.
Ja.
Men då hade det var så lite kvar så jag hade tömt över natten. Ja. Den laddade ju ganska fort det batteriet. Så då fick jag samla ihop alla förlängningsladdar jag hittade. 10 stycken liksom och så låg ut över gatan. Hittade något uttag under en byggbarack som stod där och fick lite ström så jag kunde komma därifrån.
Så tog det någon kilometer eller någonting?
Och vet du vad det fina är? Som elbilist så löser man laddningen.
Alltså
det är ju det är självbevarelsedrift.
Ja, men elen finns ju på rätt många ställen, utom precis. I min sommarstuga där jag har bilbatteri i och för sig. Men de laddar ju någonstans. Elen finns ju där, du ska bara komma åt den.
Ja, men tänk när du åker till sommarstugan och kopplar in elbilen i sommarstugan, och så har du el i huset via elbilen.
Där
har du framtiden.
Jajamensan, tvärtom. Man vänder på cirkeln. På något sätt. Ja. Björn Unell, du är produktansvarig för digitala tjänster på DEFA, som är ett norskt företag. Du pratade om Thinkbilen, också norsk, va? Mm. Och till dagligdags kör du en bil som har blivit väldigt populär i Norge. Mm. Tesla. Ja. Är det någon skillnad på Tesla och Think?
Ja, det är det ju. Den har ju en helt annan framtoning faktiskt. Det är ju skönt när man har kört elbil i så många år att faktiskt kunna göra de där långturerna igen. Som man har fått rata liksom. Ja. Att kunna dra på bilsemester och utan att tänka på det egentligen. Mm. Det är ju en nygammal och fri känsla.
Och inte bara åka till Åmål.
Nej. Ja. Utan vi körde till Italien i somras. Liksom, det var inget.
Men hur kommer det sig att, alltså, vad jag har förstått, jag ska, det här är ett snyggt skäggstubb, jag ska bara dra ut den lite grann i mikrofonen där. Mm. Vad jag förstår så är Teslan är ju väldigt populär i Norge, det är många elbilar. Hur kommer det sig att Norge ligger så i framkanten när det gäller elbilsutvecklingen? Kan det vara AHA:s fel?
Jag tog faktiskt med en bild på det, jag vet inte om ni har sett den. Men...
Den norska popgruppen från 80-talet.
Ja, just det. Åh, det var de som banade vägen.
Exakt.
Där ska vi beskriva.
Det är ju Norges första elbil.
Ja, och den här första elbilen.
Det där är ju en Buddy, va? Eller
nej,
vad är det?
Detta är en Fiat Panda. Jaha. Konverterad i Schweiz.
Ja. Och den kör då, någon gång för... Precis. Ska vi kolla frisyrerna och säger, måste detta vara 80-tal nästan, va?
Ja, jag tror det är 89 faktiskt, så sent. Och detta är ju då en herre som heter Fredrik Hauge.
Som sitter bredvid.
Ja, några som är grundade en miljöorganisation som heter Bellona. Mm.
Så var någon slags norsk, ska vi inte säga, med motsvarighet, men besläktad med Greenpeace, men mycket mer norsk.
Ja. Och men de tog in den där bilen då.
Då i den här elbilen, skulle de på en turné till Åmål, eller varför körde de elbil?
Som jag förstod det så var det, tog man lite hjälp av dem för att få den registrerad. Man lät dem köra den och gjorde bilen lite hypad sådär. Och sen, för Norge har ett väldigt komplicerat regelverk för att registrera ombyggda fordon och så. Det går nästan inte. Men på något sätt så löstes det då till slut. Eventuellt med AHA:s hjälp.
Och det var någonting med någon sån här toll, vägbom eller sån vägavgift också.
Ja, precis.
Vad gjorde de där? Ockuperade eller sprängde? Eller vad gjorde de?
Nej, de fortsatte köra med den där bilen. Och den var inte registrerad, så det blev inga vägtullar heller. De bara körde på och körde på. Det var Fredrik som körde dem.
Ja, men då blev det någon slags... Alltså, de körde förbi dem utan att behöva betala. Men... Och då blev någon slags miljöstatement där också.
Och de betalade böterna och så fortsatte de. Och hävdade att den elbilden ska inte betala. Och så fortsatte de med det.
Och så blev det.
Och så blev det. Och...
Bomavgift, ingen bomavgift för elbilar.
Och det som
20-30 år senare nästan.
Ja, det var nästan.
Ja, men för de fortsatte ju lägga på mer och mer sådana förmåner i Norge under 30 års tid, liksom, att det var importfritt och momsfritt, och de har ju det här som heter engångsavgift i Norge som alla andra bilar har.
Precis.
Ja, ja, precis.
Som kan vara ganska
som kan vara 100% liksom.
Ja.
Och sen plötsligt så började det komma bilar då 2009, och då hade de ackumulerat upp alla de här förmånerna, så då bara exploderade det.
Ja, men det roliga var ju att du kunde ju köpa en Volvo XC70 fullspesad 2009 för samma pris som en Tesla Model S.
Ja, ja.
Och då fick du inga förmåner i trafiken när du köpte den här Volvon. Så att det var ju samma inköpspris i och med att det var så mycket skatter. Så att det blev ju lättare att köpa en elbil.
Och de hade ju, jag tänker att det kanske inte var helt förutsett den effekten att de liksom... Ja, vi lägger på lite mer så kommer nog de där elbilarna snart. Men det fanns ju inget att köpa.
Nej.
Det var ju när litiumjonbilarna kom där i slutet på 2000.
Men det var ju därför Think är en norsk bil. För det fanns inga bilar att köpa av norrmännen. Men det roliga med Think tycker jag att... Nu jobbar jag med Björn på 2007-2008. För vi jobbar här i Göteborg med att serva de här bilarna. För det fanns lite bilpooler i Göteborg som jag startat upp med det här också. Och det roliga är att när man sitter i finken och kör den här bilen, ja, då är man jätteglad. Det är en fantastiskt rolig bil att köra. Det är en pigg och alert bil, men med människor som står utifrån drar också på mun, men man tycker att bilen ser så jävla larvig ut. Och det var värre, men man drog på mungiporna allihopa, men den som körde var ju glad. Ja. Alltså, hade en upplevelse, medan omvärlden bara tyckte att det här var, vad är det för en plast?
Liksom. Den har en del udda, ja, alltså, det är ganska höga, ja, utseendet, stora utrymmen i hjulhusen.
Ja. Ja, men den är ju humörhöjande på alla, ja, både utanför.
Absolut.
Så det, men jag tänker på det här med okej, nu har vi kommit fram ändå till framtiden efter år 2000, om vi så jämför där vi började någonstans 1912 där, och elbilarna.
2012 pratar
vi. Ja, men ja, sen pratar vi om 1912.
Ja, det är
100
år emellan.
Ja, 100 år emellan. Mm. Vi hann med lite innan, ja, du kom
det,
här.
Just det, lite riktig historia där.
Men det här har ju hänt mycket sedan 2012 också, så det är inte modern tid.
Nej, vi är inte alltså klara med framtiden ännu.
Nej, vi är inte klara med historien heller.
Nej.
2012 var ju då det började. Det var ju då det var ju då det här lilla ägget kom. Citroën C0, Peugeot, Ion och Mitsubishi.
IMEV.
IMEV, ja. Kom en litet äggformad bil som hade samma räckvidd som Finken.
Den formen är väl, ja, som jag har förstått reglerad av någon japansk parkeringsstandard.
Ja, mycket möjligt. Jaha, de
det finns små parkeringsplatser inne i Tokyo som bara bilar med den formen får använda.
Oj då, ja, det var listigt. Ja. Ytterligare ett incitament,
ja, att köpa. Det är
om du bor i Tokyo. Ja. Alla
för japanerna insåg det här ganska snart. Och då kom ju Nissan med sin bil 2012 kom den in. Och då var jag ju, hängde jag på låset. Jag köpte en av de första som privat importerades in i Sverige. För jag jobbar ju också med det här. Vi jobbar ju som ingenjör.
Var det inte Nio?
Nej, 2012 kom det till Sverige. Ah, 2011 tror jag släpptes, eller om det var 2010 tidigt i Japan. Eller sent. Så att, nej, Leafen har inte funnits så länge. Men de här äggen kom nog...
Vad hette äggen?
Ja, det var ju de här i Peugeot Ion och Mitsubishi Emu.
Ja, jag tänker om man lyssnar på podden och vill googla.
Ja, så är det men jag måste bara säga då. Ja. För då gäller det att hänga på låset. För det var ju då jag köpte min första elbil. För jag hade bestämt mig att jag ska ha en elbil. Och så helt plötsligt så fanns den på Blocket. Jag ringde ner och sa jag ska ha bilen. Sätt den på en biltransport upp till Göteborg. För det gick ju inte att köpa den i Malmö. För jag köpte den i Malmö och körde hem den. För det fanns ju ingen laddinfrastruktur heller.
Just det.
Så det är ungefär som då bestämde jag mig där och då. Nu slutar jag röka kan man säga. Nu köper jag elbil.
Då börjar jag snusa elbilar istället.
Ja, precis.
Ja. Men jag tänker på det här ändå. Ibland kan man ju se naturlig utveckling varför det sker just där och då. Norge är ju ett jädra märkligt undantag. Man tänker ett land som vimlar av oljekällor överallt och så blir de så stora elbilar. Alltså det finns någon motsättning där. Om vi åker till Israel, Golda Meir en gång i tiden, premiärminister, sa det att Gud måste liksom ha haft någon sens av humor här. Det finns oljekällor runt omkring, men Israel fick inte en enda. Att man startar elbilstillverkning där känns ändå naturligt. Hur har det fungerat där?
Det var ju ingen elbilstillverkning där, utan det var egentligen Better Place.
Ja, vad var det då?
Det var ju en typ av batteribytesystem. För problematiken som alla hittar på kring elbilar är att det tar så förbannad lång tid att ladda. Men det tar ju bara 10 sekunder att ladda. Jag kommer hem, stoppar i sladden 5 sekunder och så tar jag ur sladden när jag ska åka på morgonen. Det är 10 sekunder av mitt liv som går till att ladda min bil. Men på lång resa så vill man kunna ladda hyfsat fort då, för att inte behöva äta en 3-rätters middag och sova över. Mm. Men då har ju kommer ju det här bolaget Better Place på ett sätt att då byter vi batterierna i bilen. Du får ett urladdat batteri, åker ur på 2 minuter och så får du in ett nytt.
Som de gamla posthästarna, man byter häst.
Ja, precis. Och de var också ganska stora i Danmark. Det fanns ett jättenätverk både i Danmark och Israel. Men jag vet inte orsaken egentligen. De fick ju bara med sig Renault som byggde en bil. Renault, vad heter den? Fluence heter den, va?
Ja, precis. Fluence.
Ja, som blev byggd för att ha kunna byta batteripack i. Och sen så var det ju en enorm investering att ha massa dyra batterier liggande på varje laddplats. Så investeringen för energiinnehållet kanske var 20 kronor el. Ja. Men batteriet i sig kanske var 300 000, så energibäraren i sig var ju en jätteinvestering. Och så en stor apparat kunde heta. Och så fanns inga kunder heller.
När man har varit i bilindustrin ett tag och sett hur de jobbar med kravställning och sånt, att få samlat bilindustrin runt en batteristandard som ska täcka.
Det
tror jag är...
Nej, det är bara att titta på mobiltelefonerna. Ja. Men det låter som en briljant och väldigt logisk idé. Du byter batteri, du behöver inte ladda. Det låter ju som att inga problem.
Fast om du tänker på att du har en borrmaskin. Vi har ju alla de här handverktygen. Det är inte så att du köper en borrmaskin och tre batterier för att kunna borra instant. Du köper ju en borrmaskin med ett batteri och så kan du använda samma batteri i sågen och i häcksaxen. Mm. För det är batteriet som är den dyra investeringen. Du ska egentligen, batteriet ska kunna delas med många olika. Mm. Du ska inte ha en uppsjö med batterier, för då är det Better Place byggde på. Vi har en uppsjö med batterier och få bilar som använder dem. Så det var, de hade vänt upp och ner på hela.
Ja, om man hade haft en grundtanke att alla hade kunnat använda samma typ av batteri så hade kanske...
Ja, men vi måste kunna använda våra elbilsbatterier i på fler applikationer. Kanske använda den i sommarstugan, kopplat till mina solceller på villataket eller...
Nätbalansering eller...
Ja, nätbalansering, för det är nästa steg när DEFA inte bara erbjuder laddning utan även...
Nätbalansering handlar ju om att när... vi får in mycket förnyelsebar energi och sånt i våra elnät som är väderberoende och som är inte säkert att det matchar produktion och konsumtion av ström. Om man då istället har en massa stora batterier i nätet så kan ju de ta de här pikarna då och laddas upp när det finns överskott och putta ut när det finns underskott.
Så man kunna säga att jag tar min elbil, kör in den i garaget, den laddas när det är gott om ström och sen så kan den användas potentiellt som energikälla när det är ont om ström.
Och ett första ganska enkelt steg där är ju att se till att man bara laddar när det finns överskott. Då behöver man inte putta tillbaka ut någonting, men att man bara inte ser till att bidra till när det är överkonsumtion.
Ja, och de flesta bilar står hemma och laddar på natten när alla andra förbrukare egentligen är avstängda i samhället. Så att det är en ganska bra lösning.
Men vi har kommit ganska långt ändå. Vi började någonstans tidigt 1900-tal, passerat Åmål och så går vi via milstolpen 2012. Var är vi nu någonstans? Är vi framme i framtiden nu då?
Jag kan berätta om 2012.
Ja.
För då gjorde jag en resa. Jag körde upp till Hamar, det är 17 mil norr om Oslo. Mm. Då åkte jag från Göteborg upp till Oslo. Och då, det var 2012 med min första Nissan Leaf. Men då fick jag ju stanna i Tanum. För dit kom jag med elbil utan att behöva snabbt. Alltså, det fanns en snabbladdare på Orust, så jag gjorde ett avstickare in på Orust. De var väldigt tidiga 2012, men helt fantastiskt. Det är första sommaren som Orust satte upp sin snabbladdare så hade de säkert 50 norrmän som var där, som åkte från Oslo ner till Orust för att kunna och semestra det, för att det fanns en snabbladdare där. Mm. Så det här öppnade upp landsbygden på ett helt annat sätt.
Elbilsturism är jättehärligt.
Ja, elbilsturism är framtiden. Men jag skulle säga då stannar vi i Tanum. Och jag är så länge som jag käkade en pizza i Tanum för att ladda på 16 amperes uttag som låstes upp av kommunen, för det kom en herre från kommunen och låste upp. Det var ju ett låst uttag då. Så jag käkade pizza 4 timmar och sen så åkte vi vidare och så kunde jag ladda. När jag kom över norska gränsen så finns det en laddare bara 1 kilometer innanför norska gränsen. Så var det bara att rulla på upp till Hamar, 3-4 laddningar till.
Men det var 2012?
Ja, 2012. Ja.
Hur är det nu då jämfört?
Nu går det att åka överallt.
Ja.
Kanske Norrlands absoluta inland, kanske det var tufft. Jag tänker med de större vägarna.
Fortfarande motorvägar är det väl?
Ja, det är motorvägar och vi kan åka upp till Umeå med elbil, men det blir ju ett antal laddstopp. De körde ju en tävling häromdagen från Ystad eller Haparanda till Ystad. Det gick ju att köra.
Men 100 mil har vi till Umeå, lite knappt. Och så. Hur många gånger behöver man stanna då? Vad kör du för bil?
Tesla.
Ja. Men din Tesla, hur lång tid tar resan inklusive laddstopp?
Jag brukar väl räkna med att jag kan göra 10 mil i timmen inklusive laddning om det är motorvägs.
Ja, men då snittar du ungefär som en klassisk bil.
Någonstans där.
Ja. Vad ska det bli? 2 laddstopp?
Ja, jag behöver 3 behöver jag i alla fall.
Ja, men du har ju fullladdare när du startar. 30 mil.
Ja, okej.
Okay. 30 mil. Och så är du uppe på 30 mil.
Ja.
Du är ju fulladdare när du startar.
Så länge jag kommer fram tom.
Ja, precis.
Vad kör du för bil?
Jag har ju kört Nissan Leaf sedan mars 2012. Men jag har ju fuskat lite. Så i september 2016 så skaffade jag ju en Tesla X. För då kom ju första elbilen med dragkrok. Och det är ju en dealbreaker för mig. Jag har ju lite ris och skit som ska köras någon gång om året. Så du köpte
gamla batterier och sånt som ska till tippen.
Ja, precis. Gamla utkänta batterier. Ja, men de slänger man inte på tippen. De ska ju in i energi som energilager. Eller så vi slänger här slängs inga batterier. Nej, men då bytte vi. Jag har köpt laddhybrid också. Jag har ju 2 bilar, bor på landet och vi är ju 2. Det finns inget annat. Så då bytte jag ju laddhybriden, för den var ju så himla irriterande. Jag fick ju bensinånger så fort bensinmotorn skulle hoppa igång. Den gick ju 3-4 mil och sen var det ju en bensinbil i princip. Så då bytte jag laddhybriden mot en Tesla X. Så jag har faktiskt inte tankat sedan i september 2016.
Oj. Så kan man när var du på Orust senast då?
Ja, Orust är man ju titt som tätt.
Ja, men det behöver inte åka dit.
Nej, utan nu kan man åka. Nu laddar man ju där man kan, alltså på vägen. Men hade jag kört min Nissan Leaf upp till Umeå, då hade det nog kanske blivit en, kan det bli 7 laddstopp. Och det hade nog satt minst.
Ja, minst längre laddstopp också.
Ja, längre klart. Laddstopp. Det är säkert att 25-20 timmar.
Ja, men det handlar ju också om hur man ska använda bilen. Ja, ligga pendla Umeå är en sak. Om man kör från Göteborg där vi är nu, så åker du till det berömda Alingsås eller för den delen Åmål, så kanske det, en annan typ av bil fungerar också.
Men Göteborg och Alingsås är helt perfekt. Dagpendla till ditt arbete 4-8 mil. Det är ju där man åker, alltså fram och tillbaks. Bor du längre än 4 mil från ditt jobb, du kanske ska fundera på var du lägger din tid. Sätt dig och sitta i bil hela dagen och kul där. Nej, men det är ju alltså, den ultimata pendlingsbilen. Vi har 2 miljoner villor i Sverige med 2 bilar för uppfart. Varav en bil bara körs till och från ett jobb. En bil ska köras till för skidresa en gång om året. Då, så är du den dimensionerad utifrån det. Den andra bilen skulle kunna vara den gamla tidens liv med 15 mils räckvidd. Alldeles ypperligt att pendla med. Ja. Så jag har kvar min gamla liv. Med 30 kWh.
Som en gammal slagare. Jag har kvar min gamla liv.
Ja, det kanske nästa sång. För jag tror att Nissan Sunny som kom ut som låt häromdagen. Vi får göra
något. Vi tar framtiden då. Det har hänt en hel del uppenbarligen sedan 2012. Var är vi om 5 år ungefär? Vad tror ni?
Nu kommer det ju bilar som på ett bra sätt klarar att vara första bil. Flera stycken. Alltså du behöver inte komplettera den med att hyra en fossilbil till långresan och sådär. Så det öppnar ju såklart för att kunna ha bara en elbil. Sen klart, de blir ju ändå dyrare liksom.
Ja, du måste ju ha körsträcka på din bil. Du ska inte köpa en elbil och tro att en stadsbil och köra 1 mil om dagen. Då får du aldrig tillbaka investeringen i batteriet som är i bilbilen. Du ska ligga på en 8-10 mil om dagen. Normal pendling från Alingsås till Stockholm. Ja. Förlåt, Göteborg är vi. Ja. Men det är då du kan liksom få ekonomi i elbilköpet. Det är ju som att du investerar solceller på ditt hustak. Det är ju 100 000 eller 150. Men sen är det i princip gratis.
Ja, eller en elbilspool kanske man går med i också.
Ja, det kan man göra.
Det finns alternativ.
Men jag måste prata framtid, 5 år. Vi har ju laddinfrastruktur 2.0 på gång. Nu har vi 50 kW laddare runt om i Sverige som är laddade en dagens de gamla elbilar laddades till 80% på en halvtimme ungefär, men nu kommer ju bilar med ännu större batterier, så nu måste ju laddinfrastrukturen hänga med. Så nu tar vi ett steg upp till 150 kWh för att de här Audi e-tron och Kia Niro ska kunna ladda ganska snabbt. För de här stora batteripacken tar ju väldigt lång tid med de här 50 kW laddarna, så det är nästa steg. För vi vill ändå bara stanna 20 minuter, en halvtimme.
Ja, då 20 minuter att äta pizzan istället för 4
ja,
timmar.
Ja, det är utveckling.
Det är utveckling. Hörrni, Gordon Strömfeldt, utvecklingsingenjör och elbilspionjär, och Björn Önell, produktansvarig för digitala tjänster på DEFA. Vår tid är slut. Men framtiden, den lever hos elbilarna.
Ja.
Det var fint, eller?
Ja, absolut. Ja. Helt rätt.
Verkligen. Tack. Det kändes bra.
Ja. Blir det Åmål här nästa eller?
Alltså det jag kör mest är väl faktiskt till Oslo när jag kör långt nu för tiden.
Är det slut med Åmål?
Ja, det är slut.
Det kom inte hela vägen fram.
Nej, det kom inte att köra dit från Göteborg.
Jag blev så trött på att det stod och laddade bilen hela tiden.